välkomna till Människan bakom hunden-podden med mig, Rebecka Govik, och
Ann Gunnarsson. Idag välkomnar vi vår första intervjuperson. En stor person inom hundverksamheten, domare, föreläsare, uppfödare med mångårig bred kunskap om hund. Välkommen Eva Nilsen.
Tack så mycket.
Det är väldigt kul att ha dig här Eva, för du är ju en person som har haft hund länge, så du har mycket erfarenheter på många saker. Vi tänkte ju ta lite trådar med dig som uppfödare, domare, hundägare, liksom mjölka dig lite på information.
Ja, min första hund köpte jag ju, ja, nej det var ju inte sanningen, min första hund hade jag när jag bodde hemma och det var en border collie som då inte var tillåten att ha som renras i kennelklubben, fanns ju på kennelklubben på den tiden. Och sedan så tyckte mamma att det blev för mycket hundår, så då blev det ingen fler hund efter henne då. Lady heter hon, som alla andra heter nästan. Mm. Och sedan så träffade jag min man Kjell. Och 1969 så träffade vi ett par som bodde i samma område som oss, för vi bodde i Göteborg, som hade en golden retriever. Och golden retriever var ju stängd, den gränsen, den kom från Danmark och den gränsen var ju då stängd. Men då började vi leta oss omkring och då fanns det två kennlar på västkusten. Den ena hette Hedetorpets, som var en av dem som började importera till Sverige. De tog sina första kullar, hette inte Hedetorpet utan de hette Borghällas.
Okay.
Därför att de hade västgöta spets ihop med en kennel uppe i Skara. Så det var så det blev och då så blev det i alla fall till slut Hedetorpets. Och den andra kennen fanns i Skaraborg och hette Bäckastigens. Och de var inte världens bästa vänner. Och givetvis skulle man sticka näsan där i, så att vi åkte till Grums och köpte en hane efter en Bäckastigstik och en Hedetorps hane. För att vara på den säkra sidan.
Ja. Blandat.
Ja. Ja, för att riktigt se till att. Och den här hunden blev ingen stor stjärna. Han levde glatt och lyckligt och han fick med något seko. Och så var vi då på hundutställningar och tyckte att det här var ju lite roligt. Mm. Då såg vi en annons i Göteborgs-Posten som man inte ska göra. Och då kom hunden som heter Morskrisen Max, som blev halva våra kennelnamn. Och han var en väldig personlighet. Men han hade en, hur ska jag uttrycka det? Hans uppfödare var nog inte riktigt rumsren i alla kretsar, om jag uttrycker mig så. Mm. Så det var, vi hade ett litet motstånd där. Så då åkte vi till Norge och köpte en tik som hette Mjärmhögdas Topsygain. Mjärmhögdas Topsygain var ifrån Mjärmhögdas då, och han var då ordförande för Norska Kennelklubben i många, många år, i Mjärm, en av mina mentorer då. Innan Mjärmhögdas Topsygain. Nej, nu får jag backa bandet. Ja. Mjärmhögdas Topsygain köpte vi först. Sen fick vi för oss att vi skulle ha en hanon till. Och då hade Gretsfri Mjärum varit nere hos Ture Olsen. Också en gammal, hon hade gjort den här livmoders, eller import, med frusen sperma.
Ja.
Och när vi fick Mjärmhögdas Topsygain så pekade vi på två systrar till Mjärmhögdas Topsygain och då sa Grete, de ska jag ha så ni får ta den tredje. Så när vi åkte upp så bestämde vi oss för att vi skulle peka på den vi inte ville ha. Och det gjorde vi. Och han blev ingenting än, och våran blev internationell och nordisk champion. Spärrvikbukten String.
Jättetrevligt.
Ja.
Det är aldrig fel.
Så därför blev det Dream och Max som vi sedan då
la ihop
till kennelnamn. Och det som var, det var det att det tog många generationer innan vi kopplade ihop dem.
Ja, för tittar man på vad som står på Blimax hemsida idag, så står det ju att 1973 köpte ni er första och sen 1979, det är 5 år.
Ja, fast det stämde inte riktigt.
Det stämmer inte riktigt.
Nej, för 74 var Morskin som Max född och 78 tror jag det var Mjärmhögdas Topsygain. Men ja.
Men känner du att det är, var det klokt att det tog några år innan ni hade er första kull?
Det tror jag var bra. Dels så åkte vi runt väldigt, för vi var ju väldigt entusiastiska, så vi åkte ju runt väldigt mycket och tittade hos andra och var på såna här kennelträffar. För vi hade också en kvinna som sedermera flyttade hit upp åt era trakter som är Jane Johansson, som sedan hette Sätre, Guldklimpens.
Mm.
Och hon hade alltså ifrån den 73 som vi köpte vår första hund Daffy, då hade hon systern Daisy. Och den tog hon ju valpa på. Mm. Så vi följde ju med och var med på hennes kennelträffar och annat.
För att lära sig mer helt enkelt. Det är ju jättebra.
Ja. Och sedan när det gällde Norge då, så hade vi Mjärnhöjda. Sen hade vi i England hade vi Northwoods kennel. En av de största kennlarna där som tog oss till sina hjärtan. Och vi fick gå som barn i huset där.
Mm.
Och där fick vi då också Northwoods sekret, och så blev en väldigt betydande avelshund i Sverige. Sundhet.
Mm.
Han blev ingen stor stjärna, men han avlade sunt.
Mm.
Och sen efter det så hade vi även, nu tänker jag lite grann, vi hade även en annan hane därifrån, jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är Senil Demento. Mm. Men däremot så hade vi Blakesley Cromwell, som står i alla böcker, han som då representerade Sverige i Bern när det var den här tävlingen, årets grupp 8 hund som han var då. Han var egentligen ifrån Northwood. Han hade Northwood på båda sidor. Även där så visste vi att Ron Bradbury då, han var den stora mannen, och han pekade på sin hund och sa, den där ska jag ha. Så tänkte jag, ja, jättebra tänkte jag, för jag vill ha den andra. Återigen, vi fick en storvinnare.
Mm.
Och hans blev en champion alltså, men inte mer än det. Så vi har haft väldigt tur när vi har pekat.
Eller så har du ett gott öga.
Det jag tänker på som uppfödare, när vi nu går in på det, så är det att många uppfödare på Golden Retriever i alla fall, och jag ser även det nu på Jack Russell som jag då är involverad i, så ser man att de ställer upp dem på bordet. De drar i dem och fixar till dem och ställer dem i den balansen de tycker. Men de glömmer att släppa ner dem på golvet för att se hur de rör sig.
Mm. Men det är lite roligt det du säger där, Eva, för att jag och mina föräldrar har haft Marianne Förstansson hemma hos oss. Och mina föräldrar kan glatt berätta om det, just att första gången de kom hem, de var lite nervösa att få hem denna kvinna som har pondus.
Ja.
Och liksom så, och de ställde upp hunden på trimbordet och hon typ så här, vad håller ni på med? Är ni dumma? Jag vill inte se dem på bordet. Nej. Släpp ner dem, gå dem. För hon, och sen så lärde hon sig, hon vill ju aldrig så. Hon var ju också så skön för att hon pekade på allting som var dåligt. Mm. Så den hunden hon inte sa någonting om, den fick man liksom bara så här.
Den
kanske är något. Men hon var också så här, var inte alls intresserad av att sätta upp
en
bord.
Jag vet att vi var och tog en ponysvalp i Norge. Och det var ett stort antal uppfödare som hade varit och tittat på de här valparna. Det var 5 tikar. Och vi tog den de ansåg var sämst. Och hon vann till och med gruppen när hon var 10 år.
Mm.
Så att jag menar, alltså rörelser har så stor betydelse, och hur de är själva i balans.
Mm.
Sen finns det ju de där hundarna som liksom människor som blir så himla bra på kort. Kan jag berätta en episod på det? Jag dömde ner i Gibraltar. Och så satt jag en hund tvåa. Och så kom han inte ut ur ringen nästan. Så ringer dottern och säger, mamma, vad har du gjort? Ja, jag har dömt hund idag. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jaha, vad är det då? Ja, du, den där som har 600 likes på Facebook. Den har du satt tvåa. Mm, så ja. Skönt att jag har tagit ett kort på dem jag har placerat idag då. Så skickade jag kort på den här hunden. Så jämförde vi bilderna. Han hade inte den pigmenteringen. Han var längre i ryggen. Han var lockigare i pälsen. Mm. Du kunde inte se nästan att det var samma hund. Så det där är också ett problem för våra framtida uppfödare.
Mm. Mm.
För om du då till exempel tar det här med foton och Photoshop.
Yes.
Då innebär ju det att om du ska då låna in en hund från Frankrike eller Tyskland, vi kan ta vilket land som helst, så det tror du ju det.
Som helst.
Ja.
Mm.
Så det där är ju, vi lämnar ju efter oss lite farligheter här då när vi inte ser dem i real life.
Nej,
precis. Det är lurigt.
Ja.
Det är lurigt. Men jag, det är ju inte bara golden du har fått upp.
Nej.
Nej, du har haft lite sidosvängar.
Ja, det var ju så att Golden var ju egentligen Kjell Nilsens favoritras. Och jag har ju alltid pekat åt grupp 500.
Mm.
Så det har ju alltid funnits någon liten extra grupp 500 som K-sound. Mm. Hade vi en tik först och sedan en hane. Och sen så kom min absolut favoritras som jag har i hela hjärtat. Bara jag vet när jag ska sätta mig ner och gunga i gungstolen, då ska jag ha en sån. Så kan jag gå ut ibland. Och det är Sibinien Husky.
Mm.
De är sådana personligheter så det finns inte ord för det.
Mm.
De kan lura dig bortom all rim och reson om du inte
är med.
Ja. Så det är så.
Men var det självklart att du skulle ha hund igen? För du hade hund som barn då, mm. både Colin.
Mm.
Och men var det så här att du alltid visste så här glöden att jag ska ha hund igen?
Nej. Därför, nu får man ju inte säga det eftersom man är domare så. Men jag var lite rädd för hundar ett tag. För jag hade blivit biten.
Mm.
Så jag var en liten fegpropp.
Mm, kan man få lov att säga.
Mm, ja. Råkar man ut för något trauma så är det ju lite så.
Ja.
Mm.
Men det gick ju
var över. Det som domare eller
nej,
var det som privatperson?
Privatperson innan vi skaffade hund.
Ja.
Och det var därför den här gulliga golden retriever från Danmark, den tyckte jag var så söt. Så en sån kan du väl få min kära man ungefär.
Mm. Mm. Precis.
Så det var ju han som låg på med det här.
Det
ja,
och komma
ja,
över
ja,
det.
Det kan man nog säga.
Men det är nog bra.
Ja.
Mm. Ja, men vad skulle du säga när man nu har fött upp? Tycker du det är någon skillnad så här med att föda upp? För du har ju fött upp kocker.
Nej, det har jag inte gjort.
Har inte haft en kull på kocker?
Ja, och vi har haft två, men det var inte jag. Jag fick gå ur kennen då för att min dotter skulle få vara med i kennen. Därutav att vi gjorde en motion som sedan innebar att man kunde söka i generationer.
Mm.
För förut var det bara två och så var det slut.
Mm.
Mm.
Så eftersom både jag och Kjell var då med i kennen så kunde inte Jenny få Dreamax på sin kocke.
Okay.
Men sedan, så då fick jag gå ut en liten stund och så gick jag in igen. Men sedan så började jag ju döma mer och mer och då gick jag ur ganska tidigt. Så hon, min dotter och min man drev ju kennen fast jag läste ju stamtavlor och var med i bakgrunden. Men
Jo, för det märker man ju bara nu hur du rabblar hundar, att du kan ju namn.
Som ett rinnande vatten.
Ja.
Jag blir bara...
Men bara de gamla. För nu, när det kommer nu till nya golden retriever, då är jag lost.
Ja.
Och de har blandat så väldigt... Alltså, det vet ju ni som har kockrar, hur man var strikt med färger och hur man var strikt om man tar den gamla sättet om engelska uppfödarna. Och samma var det på golden. Du blandade inte den linjen med den linjen och så vidare. Och det är ju borta. För nu är det ju lite huller om buller.
Mm. Ja. Ju fler färger desto mer spännande tycks det.
Ja, ungefär. Mm.
Men är det skillnad på olika, om du har ju varit med på olika raser. Om man säger parning gentemot födslar.
Mm.
Ja, om du vet som en kocke, jag har ju råkat ut för några kejsarsnitt till exempel. Är det vanligt i någon ras eller sådär?
Ja, men golden är ju en sån som föder väldigt enkelt.
Ja.
Men de accepterar ju hjälp.
Ja.
Och att man får vara med.
Mm.
En husky är ju mera så att du ska ju här, den kan ju hålla sig i 20 timmar. Med krystverkar höll jag på att säga bara du går ur rummet så att de får vara ensamma och sköta detta.
Ja.
Och de är mer bevakande.
De över passar sina valpar
på väldigt mycket.
Mm.
Sedan har du jackarna är lite grann mitt emellan kan man säga. Vi har ju haft nu då 3 kullar på Jack Russell.
Mm.
Det som man kan jämföra Sibinien Husky och Jack Russell det är det att de är väldigt renliga. Du skulle inte om du har en kull på 4 stycken på en Jack Russell så skulle du kanske inte ens behöva byta en tidning på 8 veckor. Och samma sak är det på Husky enligt min
uppfattning. Tiken är så duktig att städa. Alltså.
Ja, finns inte en fläck på väggar, ingenting. Mm. Men alltså en golden kan vi...
Ja, bli lite mer.
Ja.
Mm.
Så det är väldigt olika.
Men du sa förut att du tyckte det var skönt att det tog lite tag från att ni skaffade er första hunden till att ni tog er första kull. Vad skulle du säga om man står här i startknölarna, har en hund och tänker att jag brinner lite för det här och börjar intressera sig för kanske vilja ta en kull. Vad skulle du ge som ett bra tips tycker man ska tänka på om man ska gå in och ta det här steget? Och liksom ta en kull och vara med i liksom evolutionen för rasens utveckling.
Det första jag tycker man saknar mycket nu då, det är det att man inte lyssnar på de äldre uppfödarna.
Mm.
Och att man inte har någon mentor.
Mm.
Och att man kanske inte tänker i tanken vad man har tänkt med sin kull.
Mm.
För ibland upplever jag, i synnerhet på golven då, har man fria höfter, ögon och armbågar så är det navelstik.
Mm.
Det är inte, ja, alls, det är inte alls säkert att det är det. Det kan ju vara att den inte har den mentala biten som behövs.
För att främja rasen och, ja, föra den framåt. Ja.
Mm. Och likadant är att man kanske tittar och även om man läser lite stamtavlor. Därför att om man då tar en hanhund som är 10-11 år. Som utan någon anledning inte har använts på många, många år. Kanske man ska se varför har den inte använts. Det är ju synd att få en hel kull med höftledsfel till exempel.
Mm.
Och det har ju hänt.
Jag har ju i och för sig en hane nu som har varit i skuggan av en väldigt framgångsrik annan hane.
Mm.
I samma ålder.
Mm.
Och han är ju sparsamt använd min hane. Men han är ju fri på det mesta. Men så kan det också vara.
Ja, det är också sant. För en del uppfödare är väldigt duktiga på att promota sina hundar.
Mm.
Och det ser man ju, för vi har ju nu då en hund som har 9 titlar i 7 länder. Och han har sin fjärde kull nu.
Mm.
Mm.
Det är inte mycket.
Nej.
Nej.
Och det är små kullar.
Mm.
Så därför menar jag att det är ju lite grann frågan om också hur de gör. Den,
ja, precis.
Och en uppfödare som har mycket uppfödning och har en hanhund. Det är ju väldigt konstigt att den hanen som ligger på deras eget köksgolv passar bäst i alla tickarna. Mm. Är inte det fantastiskt?
Det är ju bra.
Mm.
Men tror du inte också det kan vara... Det är ju en liten baksida när vi pratar om det här med, som du säger, med bilder. Då kommer vi hålla in att Facebook är ju ganska stort.
Ja.
Är ju just nu för själva hur hundvärlden. Jag tycker man pratar statistik att Facebook sjunker. Men jag tror fortfarande att Facebook är ganska stort för oss hundfolk. Vi använder oss mycket av det.
Vi har det ju som ett forum.
Forum, lite så att det blir som en andra hemsida.
Stämmer, jag håller med dig.
Att det har blivit som en annan hemsida och då kan man göra och då blir det ju lite det också hur man berättar och det menar inte jag är något fel för det är klart man ska kunna vara stolt om sina framgångar men visst blir det ju en marknadsföringsfas på Facebook.
Du har ju inte bara absolut jag håller med, det är marknadsföringsfas, du når mycket flera
personer
och i andra länder.
Mm.
Jag menar det är ju, räcker ju nu då vi säger att jag skulle ju nu då blir det väl lite men jag skulle döma världsutställningen i december i Madrid. Åh,
mm.
Oh, vad mycket vänförfrågningar jag har fått på Sibin Husky som jag ska döma och springer.
Mm. Så det är jag.
Mm. Mm. Och det där är också är typiskt.
Ja.
Sen har jag lite, vet jag inte om det har med rätt att göra, men man kan också säga att det är en annan typ av uppfödare och domare nu för tiden än när jag började. Därför de promotar ju sig på Facebook. De skriver ju när de har klarat sina auktorisationer till exempel.
Ja,
det fick vi ju inte göra och det fanns inte möjlighet att göra det heller när jag började. Men vi fick ju med oss ifrån den veckan att vi inte fick promota oss. Och det tycker jag man gör då när man går ut på Facebook och talar om att nu är jag klar på den rasen.
Ja. Helt riktigt.
Men tonerna är annorlunda nu.
Ja. Ja, det tror jag man ska vara med på. Att det är annorlunda toner vi är inne i. Jo, men då hade du ju, det är nog helt rätt, det händer annorlunda saker med domare. Det tycker jag också man ser på Facebook, att folk direkt när de får en ny ras så berättar man om det. Men om vi skulle gå lite tillbaka det här med uppfödare så är det ju det att vi har ju haft en valpexplosion med corona.
Ja.
Och i och med den här valpexplosionen så är det ju inte bara hundar som vi har, som vi tre representerar, alltså renrasiga SKK-registrerade raser.
Det är väldigt mycket blandraser.
Vi har ju så mycket fler och mycket mer. Men hur tror du vi uppfödare inom SKK skulle kunna bättre synas, höras, så att man kan förstå att folk
att det blir kvalitet liksom?
Ska jag, alltså för det första, nu är jag farligt ute, jag vet det, men jag kommer ändå till att säga det. Om man jämför med katter så uppfödarna som är de som uppfödar de får gå in via sin ID och gå in när de är uppfödare och så har de det forumet där de kan se de olika statistikerna. I kennelklubben går vi ju på ras.
Mm.
Mm. Ras kan alla läsa. Och börjar du läsa ras ibland så kan du tro, jag kan ju ta Jack Russell som jag nu då har hemma. Den lever ungefär till den är 15 år. Och om du läser det ras som de en del uppfödare då sätter ihop som har fått som gör ras. så låter det som de är jättesjuka. Jag tror att vi håller på att binda ris till vår egen rygg. Med detta att vi ska vara så duktiga så vi ska tala om allting. Det ska vi göra till valpköparna när de kommer ut. Men frågan är om vi ska ha det så som vi har det. När en valpköpare nu då söker Golden Retriever, Cocker Spaniel eller någonting.
Så ser så går de dess problem.
Ja, därför det står problem. Det står inte det positiva.
Nej. För det har ju vi egentligen som ett hjälpmedel när vi avlar vi uppfödare.
Ja.
Det ska ju liksom inte vara till allmän. Nej, klart man inte ska mörka någon sjukdom. Det är inte så jag menar. Men just att det kan avskräcka en hel del.
Håller med dig. Det är det jag tittar på.
De vet ju ingenting om en blandrashund egentligen.
Nej, men sen har du böcker som säger det att de har inga sjukdomar. Nej, för det finns ju ingen dokumentation.
Nej.
Men vi har ju dokumentation bakom vårat. Men det är bara det att vi lanserar ju våra hundar. Och så säger vi, ja de är friska, de är fria på höfter, ögon, armbågar och de har patellundersökt. Det är ju det vi rabblar i alla våra annonser och alltihopa. Vi talar inte om vilken fin ras vi har.
Mm. Nej. Helt rätt.
Jag undrar om vi är fel ute där.
Mm.
Det tror jag. Jag tror absolut vi kan bli bättre på det. För det
vi får väl bli bättre av oss, eller på att sälja oss liksom, ja, för på ett annat vis.
Ja, jag såg en sån här kennel nu då som hade en som skulle ha 50 000 för sina golden retriever. Mamman hade höftledsfel och var renrasig. Pappan var en labrador golden hane.
Mm.
Men de tog ju inte upp detta utan de tog ju upp med gullegull med hemmamiljö och allt på detta.
Mm.
Och det är ju samma sak om ni kommer ihåg det stått i alla böckerna så säger man så här, är det upp för dig hemmamiljö? Vem är 17 föder upp sina hundar i bortamiljö?
Mm. Inte så många.
Nej. Så därför vi är lite fel ute tror jag. Jag tror att vi skulle lansera oss med att vi följer kennelklubbens regler. Vi ska göra det. Vi ska kontrollera våra avelsdjur. Men vi ska inte glömma bort varför vi en gång köpte dem själva.
Nej, precis.
Temperament, trevligheten, lätta. Eller om man vill ha en lite gladare hund. Eller en lugnare hund och så vidare. Vi har ju glömt bort den biten helt och hållet.
Helt rätt.
Nej, jag tror det är en jättebra poäng.
Ja, det är en viktig poäng där du har där.
Ja, vet inte, men jag tror det är ju farligt att sitta och säga så här kanske. Men jag tror att det här ras skulle vara som katterna har det. Man får gå in och med sitt ID-nummer eller någonting och så får man se och så kan man läsa och göra allt detta. Men att lansera detta under rasstandarden på varje ras med stora bokstäver. Om rasstandard åtminstone hade stått med stora bokstäver också så hade det varit bra i så fall.
Ja, precis.
Men det gör det inte.
Nej,
men det gör det lite stort. En liten kuriosa grej som som jag fick reda på genom att gå bakvänden och prata med din dotter var. Det var så här, jag ville veta något lite roligt sa jag till henne. Så sa hon att du ska fråga din mamma om Stina.
Romantic Touch.
Mm. Vem var Stina?
Stina hette Dreamax Romantic Touch och var en tik som stod i bakgrunden efter Dreamax Never Say Never Again. Mm. Dreamax Never Say Never Again visade min man, men han kunde aldrig visa Romantic Touch för hon hade sina egna idéer.
Mm.
Och henne tränade jag så att hon stod fritt och hon vann bland annat gruppen i Skara. Och då var det så roligt så att när hon vann gruppen i Skara så skulle vi åka dit dagen efter för att göra biset. Och då klädde min man upp sig i kostym för då skulle han visa min son.
Mm.
Det gick inte så bra.
Lättfånget, lättförgånget.
Men vad gör henne speciell? Varför tror du Jenny sa att fråga mamma om henne?
Nej, vi hade en särskild kontakt. Mm. Vissa hundar har du den kontakten med. Och den kontakten, hon det var min hund helt enkelt. Och vi har ju alltid haft hanar. Då. Och Glader, eller Triss, han som är dekalhund fortfarande.
Ja.
Mm.
Han var min hund. Och sen hade ju då Kjell Sperrvikbuktens Dream. Och de var lika gamla. Och det gick jättebra. Ända tills våran gamla morskismack stod och brakade de ihop. Och det får man inte heller berätta, men det var så de mm. Och då fick jag en utskällning för min glada då Triss. Han hade inte ett märke på sig, men han spärrade på utsidstrim. Han fick åka till Blåstjärnan och sys lite grann.
Ja.
Ja.
Men hur blir man en dekalhund? Hur kommer det sig? För det kan man ju tydligen fortfarande hitta glader på
dekalhundar. Ja, han är fortfarande. Mm. Jag vet inte.
Nej.
Och den dekalbilden är lite rolig. För det är nämligen så att den är tagen på en utställning.
Mm.
Dagen innan var han på jaktprov och klarade sitt jaktprov för svensk championat.
Mm.
Så det var en hund som kunde gå. Och om ni tittar på den bilden så ser ni också, det är egentligen också lite grann man kan se, det är det att hundarna förändras ju, det gör ju alla raser. Mm.
Ja.
Men om du ser på den så ser du att de hade mera luft under benen, inte så tung benstomme. Mm. Det var en lättare hund på den tiden än vad det är nu. Och nu tycker jag det ibland, och jag ser helst, Sydeuropa är väldigt förtjust i de här väldigt tunga hundarna. Ofta dåligt musklade.
Ja, det går trender i benstommen.
Mm. Och sen är det samma med pälsar. Där har du också en sak att de här stora ulliga pälsarna, de är, det har ju varit problem med våtexem kan man läsa någon gång på golden och så vidare. Det är de här stora ulliga pälsarna kan jag konstatera då när vi har haft någon sådan. Att där kommer det. Medan de som har en bra överstruktur i pälsen och inte fullt så mycket underull, de klarar sig bättre. Det lärde man sig när vi fick engelsk cocker till huset och springer spaniel.
Mm.
För då lärde vi oss vad riktiga pälsar, vilken betydelse det hade.
Mm.
Vi hade. Och det här är någonting som jag tror att det är väldigt få golden retriever uppfödare tänker på. Ja.
Tror du att du har blivit en bättre hundmänniska om du ser det mera hunddomare genom att du har haft många hundraser i ditt hem?
Vet jag inte. Alltså det låter som att jag har haft massor, men under årens gång så har
nej,
det...
Men ändå...
Nej, men du får ju en bred kunskap. Du tar ju med dig någonting.
Ja, jag tror att man blir en bättre domare om man ser fler raser.
Mm.
Det tror jag.
Mm.
Och jag tror också att man blir en bättre domare om man håller sig ajour och inte tror att man är färdiglärd.
Nej.
Nej, det är ju bra.
Mm.
Men då är vi ju inne i det lite det här. Du är ju domare. Du är en av 14 svenska allround-domare.
Mm.
Det är inte så många.
Nej, kommer 3 till nu.
Ja,
några
till har fått godkänt.
Mm.
Det är ju ett jättejobb att bli allround-domare. Jag tror inte folk förstår vilket jobb det är. Det är ju timmar.
Mm.
Var det en självklarhet att stå där du står där idag när du väl börjar?
Nej.
Nej.
Jag sökte ju bara på en ras, golden retriever.
Mm.
Och sedan så hade jag ju småbarn också då. Och det var ju egentligen min dåvarande man som var den som... Egentligen så var det så att jag hade inte tänkt att skriva ens en gång. Utan jag skrev därför att jag kunde ändå göra det. För därför var han som skulle skriva och bli domare. Och jag då läste ju samtidigt och förhörde honom. Så tänkte jag, men då skriver väl jag också. Sedan ramlade vi in på samma kurs.
Ja. Det är inte hur många som har gjort det.
Nej, Svärstas tror jag.
Mm.
Per och Birgitta gick samma kurs. Och det var det mest vansinniga man kunde ha gjort. Mm. För vi trissade upp varandra så vi visste ju inte heller vad vi utsatte med våra närmaste för. För barnen är ju planerat hemma. Om ena klarar sig inte den andra så skulle vi ju skiljas. Och då skulle den ena flytta med pappa och den andra med mamma.
Mm.
Så det... Men det var en tuff vecka den veckan.
Mm. Ja, det är många som pratar om det.
Mm.
Att den här så kallade preparandkursen är en nervpärs.
Ja, men så beror det nog lite grann på också hur du är som person och varifrån i landet du kommer.
Mm.
För vi, om jag säger en citationstecken, göteborgare, vi är ju mera raka och kanske säger saker och ting på ett mer rakt sätt. Och det faller kanske inte alltid i smaken när man är i Stockholm.
Ja, vi har ju en viss jargong vi från västkusten.
Exakt.
Sarkasm tycker vi om. Ja. Det är ju trevligt.
Ja, eller hur?
Så, det är trevligt med sarkasm när man kan få vara lite sån.
Och det där är ju ett svårigheter. Och det är ju, vi har ju förlorat, håller jag på att säga, många bra som kunde ha blivit bra domare. Som har kommit till intervju och inte längre på grund av att vi har den här attityden och då uppfattar de det som någon form av attityd, fast vi är ju sådana. Vi är ju lite mer bullriga, vi är ju lite mer glada och vi kan skratta. Vi står ju inte i ett hörn och ser förlägna ut. Det är ju inte göteborgare.
Nej.
Och det stämmer nog inte riktigt in.
Till alla.
Nej.
Vad ska man som utställare tänka på om man säger att man ska äntra ringen? Eller ja, om man ska visa sin hund att på utställning?
Att det kostar 400 spänn och du har 3 minuter på dig.
Ingen press.
Nej. Nej, jag tänker säga att jag är nybörjare och ska visa min hund för första gången. Vad tycker du man ska tänka på?
Jag tycker för det första att man ska tänka på det som inte många av de nya utställarna tänker på. Det är ju det att man blir bedömd från det man kommer in i ringen.
Redan när man går in
ja,
i ringen.
Ja. Och det så, och man ser ju de som är mer vana än andra. Det som man också kan tänka på, det är ju det att man ska ju ha tränat hemma att man kan känna på testiklar om det är en hane, att man kan se på tänder om för överhuvudtaget, och att man kan
hantera sin hund.
Ja. Mm. Sen kan man ju tänka lite grann på sin utstyrsel, så man kanske inte springer med de här högklackade skorna i gräsmattan så att man fastnar där eller någonting annat.
Det är ju väldigt opraktiskt.
Ja. Så man tänker lite så, och likadant att man tänker på att den här, hur man är klädd. Så man ska ju inte framhäva sig själv, utan man ska ju framhäva hunden.
Mm.
Och där tycker jag det är, om vi pratar om de här junior handlers, så kan vi väl diskutera i deras små kontorskostymer. Och där
min dotter råkade ut för det när hon var liten och ställde. Hon åkte ut för att hon var för vardagligt klädd.
Ja,
det var en österrikisk domare. Och hon blev ju jätteledsen, så vi åkte till Filippa K och köpte en idress till henne.
Ja.
Men det, ska det behöva vara så?
Nej, jag tycker inte det. Och jag vet att ett av mina barnbarn är en grabb som är ganska duktig på hundar. Han sa det, nej, det där ska jag inte syssla med, för jag tänker inte springa runt i någon konfirmationskostym.
Nej.
Och det är väl någonting att tänka på, att jag har blivit...
För lite,
ja. Och sen det här att man ska
vara hel och ren, såklart.
Ja, ja. Men vi behöver inte ha små modeller som springer runt.
Och
där var jag ju inne på det förut också, att jag tycker kanske att man skulle lägga om det där med junior handlingen lite grann. Så att man tittade på om de har gjort i ordning sina hundar själv. Hur mycket engagemang de har. Mm.
Ja, för det pratade vi ju lite innan här nu när vi spelade in, för att det är så viktigt, för som jag då som verkligen är jätteglad för min juniorhandlingsperiod som la ner hjärta och själ, såg ju liksom en enorm skola, för det kan ju vara en fantastisk möjlighet i juniorhandling.
Det kan det
verkligen vara.
Och min dotter tröttnar lite då.
Men det tror jag också, för nu har jag ett barnbarn som jag märkte inte så mycket av det. Jenny tävlar ju lite grann i juniorhandling, inte sådär jättemycket, men hon tävlade i alla fall. Medan däremot mitt barnbarn då, det verkar vara en väldigt tuff utanför ringen, och föräldrar som lägger sig i och trakasserar, och det verkar inte trevligt.
Jag tycker överlag att det är ett hårdare klimat idag, sportsmannaship överlag.
Och likadant att de anmäler
till höger och vänster.
Ja, och är tydligen väldigt mycket när det gäller juniorhandling.
Okej. Och tråkigt.
Ja, jo, men jag har suttit med i handelskommittén, gör inte det idag, men jag har suttit med i handelskommittén i många år, och absolut har det förändrats en hel del, och föräldrar är en farlig sort, säger jag. Nej, men föräldrar är en farlig sort. Mina föräldrar har faktiskt varit väldigt duktiga när jag har varit aktiv, men sen så var jag sådär, de fick komma på SM, då fick de titta. Men sen var det typ, för jag ville ha dem där borta, för mig, när jag gick, så var det så väldigt viktigt att jag ville känna att jag skapade min egna identitet. Jag vill inte ha mina föräldrar där. Så det var av den anledningen. Men det blir lätt en farlig sort föräldrar faktiskt. Jag tror det finns i alla sporter tyvärr idag. Om du pratar fotboll eller vad som helst, så är föräldrar är en
liten... Sen det här, så det är inte tjejerna och killarna i sig. För de får ju faktiskt inte bli det teamet som jag vet att terrierjuniorerna som fanns förr i tiden. De var ju team, men här förstör ju föräldrarna sina barns möjlighet att umgås med varandra.
Ja.
Jag tycker inte om det här, men nu har jag ju bara hört på
sidan. Jag hoppas att de skärper sig.
Ja. Sen så att det är tufft när det blir fel, framförallt för ungdomar, men
ja, det sätter ju sina spår.
För det kan också bli väldigt väldigt bra. Men där sa du ju det. Där har du ett barnbarn och så har du en dotter, tre generationer. Hur lyckas man med det då?
Det vet inte jag. Därför att när det gäller Jenny så var hon ju sugen redan från början. Hon var ju kennelflicka i England när hon var 14 år. Och hon har ju levt i valplådan och haft åsikter. Och efter det jag gick ur kenneln så har hon ju lyckats fantastiskt bra med att fortsätta med våran kennel då. När det gäller Sofia så är ju hon en lite blygare. Och det får hon ju väldigt mycket kritik för när hon är på Juni Henry, att hon ska ta för sig mera. Mm. Och det vet jag inte heller om jag tycker de ska göra. Jag tycker det är viktigt hur de hanterar sina hundar. Men nu var vi där igen. Men jag vet inte riktigt. Hon är ju en hästtjej. Hon har ju hästar. Men som hon sköter helt och hållet själv. Sina egna hundar. Som man inte får lägga sig i.
Om jag får testa att svara lite den frågan. För den frågan kan mina föräldrar få. Och har fått många gånger. Med tanke på mig och min bror. Min bror är inte den som syns på utsändsringen. Men han var ju med länge. Och sen sa han nej tack. Men han är ju aktiv inom jakt istället. Och hund. Och jag har väl syns för mycket höll jag på att säga. Men vi har aldrig varit ringare. Och sen så var det ju kul att få hänga med på hundutställning. För det var ju en sån här ensam träning. För att de tog oss varannan gång när vi var små. Så man såg ju fram emot att åka iväg på hundutställning. Gjorde vi. Men framförallt var vi aldrig tvingade. För jag tror det är där att de har medsläpade barnen. Och så var tvungna att hänga med föräldrarnas.
Vi tvingade heller aldrig. Utan det var naturligt att Jenny ville åka med och Jonas ville vara hemma. Men Jonas är ju numera i hundvärlden. Han har alltså Jack Russell. Och hans sambo har Golden Retriever. Och han sitter ju nu i en styrelse i hundklubb och så vidare. Och det trodde jag väl aldrig för några år sedan. För jag kommer ihåg när han flyttade hemifrån. När han sa det. Ja, nu flyttar jag hemifrån. Och jag ska inte bli någon jäkla fodervärd. Och jag ska inte ha någon Volvo heller. Eller ha båda delar.
Helt riktigt.
Som jag sa förut så har jag ju en mentor som heter Eivind Mjärum. Han är alltså genetiker till lika mera utbildad än Per-Erik Sundgren var. Och han förklarade för mig väldigt tidigt att du kan inte tro att du kan göra en kombination där du får allting på en gång. Om du till exempel har ett dåligt bakställ så säger jag har ett dåligt bakställ men jag vill förändra fronten också för de där mellanhänderna är inte roliga och så vill jag förändra för den har dålig pigmentering. Nu sa jag tre saker. Men det är inte tre saker. Därför om du ska förändra ett bakställ så är det så många detaljer i bakstället. Så han sa du måste hela tiden rikta in dig på att ha med dig tre saker. Och då kan du inte säga huvud, hals, skuldra. Utan då huvudet består av ögon, öron, pigmentering, nosparti, skalle. Det är så många saker så du måste bestämma dig. Vad är det jag ska rikta in mig på? Och när du nu sedan har fått till det där huvudet som du tycker är ditt ideal. Då har du tappat något annat. Då har du tappat bakstället eller fronten. Och då får du börja om igen. Så det är inte någon snabbfix det här. Så därför så är det ju så att man ska tänka lite grann i sin avel med sina generationer. Vad man vill göra med den. Och då är det ju så att vi har pratat om, eftersom vi pratar mycket om inavelsgrunden. Har vi också haft kusinparningar och sådant. Så vi har haft mycket inavel också. Eller linjeavel kallar vi det i England. Men det som är det att typavel är inte så tokigt. Därför då får du inte sån spridning på din avel. Eftersom vi i Sverige kanske inte har 50 tikar som står i ett stall. Utan vi kanske har tre. Ja. Så tar det ju så lång tid för oss. Vi kan liksom inte lägga alla ägg i samma korg. Utan vi måste tänka till när vi gör vår avel. Och då är typavel bra. Men nu hörde jag ett uttalande om det att man vill ha mångfalden. Så man ska inte typavla. Och det där förstår inte jag.
Nej.
För då förstår jag inte vad jag ska med min avel till.
Nej, för det verkar ju spreta i så fall.
Exakt.
Det är ju som att göra outcross. Som helst. Ja, det är som att dra på ett lotteri.
Och du vet ju, när vi gör outcross på outcross på outcross, till slut så vet du inte vad du har.
Nej.
Men om du vill följa, för du lika mycket som du vet det, förstärker de bra sakerna, så förstärker ju även de dåliga sakerna.
Mm. Du vill ju behålla, men ändå komma vidare.
Ja. Så jag vet inte riktigt, men nu är jag ju uppfödd utan den gamla skolan, alltså England.
Ja.
Och när jag pratar med kollegor som kanske är från brukssidan, så kan vi nästan hamna i luven på varandra när vi diskuterar det här hur man avlar.
Mm.
Så vi har olika skolor.
Mm.
Och nu hörde jag någonting, nu får vi se hur det blir. Men att kennelklubben ytterligare från avelskommittén vill sänka inavelsgraden på rasen igen. Och då kan man ju fundera på en ras som till exempel då, tar jag igen Jack Russell som blev en egen ras 2001.
Mm.
De har ju inte ens fått en homogen linje nu.
Nej.
Om man då inte får avla tätare än 3,25 eller 3,75 eller vad det är. Jag fattar inte hur de ska få någon typ på sin avel.
Mm.
Men då tycker man inte det är viktigt med typ. För mig är typ jätteviktigt.
Mm. Ja.
Jag tycker alltså att typ går före en vinkling i fronten eller en...
Och när du pratar typ är ett sånt där ord som är svårt men ändå bra. För att man kan ju höra det ni domare pratar om det när ni dömer. Jag föredrar denna typen. Alltså, och sen eller uppfödning så pratar man om typ. Alltså typ är ju ett ord som tas med. Vad är typ för dig? Vad är liksom, om du skulle bara förklara, vad blir typ? Vad är liksom ordet typ?
Nu satte du mig...
För mig så är typ, alltså det är en sammansakning av,
men det är en helhet,
det är en helhet av någonting man liksom, för mig är det i alla fall att typ är en sammansatt av massa saker som man tycker liksom att det gillar, att man har liksom lagt ihop sina favoriter och det är det man drar åt, eller lite så att det är
Ja. Men typ tycker jag också har med, alltså med rasen, det är väldigt svårt, båda engelska raser har ju så öppen rasstandard tyvärr. Så där har du ju alltså, har du inte historien bakom så har du väldigt svårt att tolka den.
Mm.
För det ser vi på andra som kommer från andra linjer. För om du tar en fransk rasstandard så är det 5 cm där och 7 cm där och 8 cm där och så vidare exempelvis.
Mer koncist.
Och ja, vinklar och hit och dit. Men vi har alltså med oss, det är ungefär som jag kan bara säga, vi har ju nu på tisdagar har vi träffar digitalt. Där det är någon domare som föredrar en ras. Och då hade vi flat coat och retriever för väldigt länge sedan. Och då stod en gammal uppfödare och sa att de ska mandelformade ögon. Flätten. Tänkte jag, det är ju käckt.
Mm.
Och jag hävdar att golden retriever ska mandelformade ögon. Och då har de talat om för mig att det står inte rasstandard och det gör det inte längre. Och vi har bett Frank Kane ta reda på, för jag har fått med mig detta sen första dag att de ska ha mandelformade ögon och andra uppföra sig nej, eller domare, nej det står ingenstans.
Mm.
Samma är det på flätten. Det finns inte i flättens. Och vi kan ju inte vara två stycken gamla domare uppförare som har hittat på detta.
Skit.
Nej. Mm.
Ni måste ju ha fått det någonstans ifrån.
Men då för att återgå till det så menar jag det att då har du, när du pratar om typ då, då har du ögonen, det här will to please, det här milda och det här. Och tappar du det att det står en med koögon framför dig och tittar på dig med stora runda ögon, då är det inte typ för mig.
Nej.
Men hur förklarar jag det? För det står ingenstans. Nej. Så det är som du säger, den här känslan du har att det här tycker jag om. Det står symmetrisk på rasstandarden på Golden Retriever. Jag hoppas att den är lika på båda sidor. Men alltså, det är sant.
Ja, ja.
Men det står, alltså det är FC-standard. Short couplet står i engelska rasstandarden. Det är en helt annan sak.
Mm.
Så översättningarna ibland blir ju väldigt konstiga. Och har du inte med historia med dig från rasens hemland, då är du lite lost.
Ja.
Och detta känner jag om vi går tillbaka till det vi pratar om som domare.
Mm.
Att jag har ju givetvis inte med mig hela historien på alla raser jag dömer. Jag har mycket svårare när jag ska gå in och döma de här raserna som jag tog i samband med att jag blev allrounder, för jag gjorde ju det väldigt fort.
Mm.
Bara för jag insåg att ju äldre jag blir desto svårare är det att läsa.
Mm.
Och då kan jag ju känna det att jag har inte fått med mig allting.
Nej.
Och det finns raser. Och sen kan det vara också farligheten att du, som du säger, du tycker det här är viktigt.
Mm.
Jag lyssnade på en föreläsning på en ras. Jag vill inte nämna någonting så. Men då var det att personen i fråga sa att rasen aldrig kunde bli för lång. Men herregud, det finns ju två typer på den rasen. Den ena står det cobby. Och en cobbyhund kan väl absolut bli för lång.
Mm.
Så det är ju liksom, vi får inte göra våra värderingar i rasstandarden. Vi måste följa rasstandarden.
Mm.
Sen kan du ju alltid tycka mer om det färg eller vad det nu är för någonting. Eller någonting annat.
Det är ju en annan sak.
Ja, liksom. Men du måste hålla det inom ramen.
Ja.
Och du kan ju inte säga på en ras att ja, men den där har ju 7 cm lång näsa och det får du inte ha. Det står ju 3 i rasstandarden. Ja, men jag tycker om det. Det är inte hållbart.
Nej, det gör det inte.
Och det här, sådana här saker får man ju liksom.
Mm.
Därför är det väldigt viktigt nu då när man utbildar sig också. Att man går för rätt personer som har kunskap i den rasen du ska gå på. Så du inte bara springer igenom. Och
klarar dig liksom.
Ja.
Mm.
Det. För jag känner själv med det. Då, där jag har fått en gedigen utbildning. Där är jag duktigare.
Mm. Om jag känner mig mera säker helt enkelt.
För då känner jag att det här så här ska vara. Jag kan säga att Jerry Ruchera hade föreläsning på Rottweiler. Och då har jag inte dömt Rottweiler men är väldigt lite. Den gjorde jag också i slutet nu då innan jag blev allrounder. Och jag var så himla glad med mig själv. För antagligen för att jag hade suttit i sluttävlingen och tittat i många, många år på alla raser. Så hade jag med mig det här med huvudet som han tyckte var så viktigt.
Mm.
För det har kommit in då en del öststatstyper som är för bulliga och för tunga.
Mm.
Och då känns det skönt. Ja, jag har fattat det.
Mm. Man får bekräftelse.
Ja,
mm.
Men en del raser är ju svårare än andra.
Mm.
Så är det ju också.
Det är klart.
Jag tror vissa raser har man svårare för. Alltså som om
en del gör det bara knäpper det till och så kan, förstår du. Ja, men så är det ju.
Mm.
En del raser
tar lång tid innan poletten faller ner.
Ja. Och det måste man kanske som utställare tänka på lite grann och som uppfödare. Därför att när vi tittar på det här som är typiskt till exempel på engelsk cocke. Den här mildheten i uttryck och allt. Det är inte säkert, de har med sig det för de förstår inte för den kanske tredje, fjärde, femte gången de dömer att ja det här, jaha. Mm. Och samma är det ju på golden. Alltså, för det står ingenting i rasstandarden som de kan hänga upp det på det viset. Sen beror det på hur duktiga de har varit som har gjort kompendierna.
Mm. Precis.
Men sen kan kompendierna ibland gå emot det som står i rasstandarden.
Mm.
Ja.
Har du något roligt minne du vill dela med dig av? Det roligaste minnet eller så?
Som har med hund att göra.
Mm. Ja, självklart. Jag har många roliga minnen i och för sig. Men vad skulle det vara som skulle vara kul för folk att få reda på? Jag vet inte.
Har du något roligt domaruppdrag som du är extra stolt över att du fått göra?
Ja, nu hade detta skulle varit mitt år.
Mm.
Jag skulle få dömt Lilleström då, som var en norsk vinnare och dansk vinnare och svensk vinnare och världsutställningen och ingenting blir av.
Där var ditt år.
Det var mitt år det.
Det är därför man köper och säljer hus istället. Mycket bättre.
Ja, och jäklar vad man har fått städa hemma i år.
Ja.
Men, jag vet inte, minne och minne, det finns många roliga minnen. Men jag vet inte. Jag kan ju berätta ett roligt minne eftersom Husky är ju då min favorit.
Mm.
Så är det ju så att min dotter är ju väldigt aktiv.
Mm.
Och det var ju så att hon tyckte att den här Husken som jag hade vinga, hon skulle gå på viltspår. Och jag lämnar med henne och så kommer det en rosenrasande fru Andersson in. Och hon är lerig ända upp till huvudet här. Då hade vingar sprungit igenom allting som fanns, genom bäckar och allt möjligt. Så det var alltså på 8 minuter det som skulle ta 30 minuter. Men, så hon hade fått sin träningsrunda. Mm.
Ja.
Det var en av de här sakerna.
Ja.
Sedan vet jag inte. Och sen berättade jag ju förut då att jag tycker det är lite roligt när generationerna växer eftersom, som mitt barnbarn när hon slog sin mamma på utställning då och blev bir, och mamma var ju inte så glad eftersom hon hade så stor chans i gruppen med sin hane. Men det fixade lilla barnbarnet, för hon var gruppen hon med.
Ja, det är då man tävlar om biff i familjen. Det har vi haft många år i min familj. Biff, jag blir biff. Ja, det kan vara en ack så viktig tävling.
Ja, det kan jag intyga med en man som var väldigt tävlingsinriktad och en dotter. Så.
Mm.
Det var biff.
Ja. Ja. Bloopers.
Va?
Bloopers, är det någon du kommer ihåg som har gjort bort sig, även fast man ska inte måla ut någon, men någon rolig händelse sådär.
Jag tog ju en alldeles nyss.
Ja. Ja.
Nej, jag vet inte. Nej.
Mm.
Det är inte som var roligt som man skrattade åt på det viset kanske. Nej.
Nej.
Nej, men det har varit väldigt roligt. Vi är väldigt glada att du har varit med oss, Eva, och fått göra den här intervjun. Vi får ta det igen. Så får vi göra igen, för det är mycket, vi märker ju det. Ju mer man börjar skrapa, framförallt så sitter det ju på väldigt mycket historia och kunskap som ändå var.
Som är väldigt roligt att höra.
Så man kan gå in i liksom lite ämnen nu, hur man löser situationer. Och jag menar, vi har ju inte ens pratat om din föreningslivs... någonting. Nej, hur aktiv du har varit. Ja. Jag har inte ens nuddat på dig idag.
Nej,
det får vi ta nästa
gång. Ja. Så...
Tusen tack för att du kom.
Ja, jättekul.
Och vara med oss.
Nu fick jag ju tänka tillbaka lite grann.
Ja, jättetrevligt. Tack.